Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ni, 1985.
Jaha, det ska jag. Ja. Är man född? Är du
ja.
Och har så mycket skägg. Ja, nej men det. Ja, men det där kommer jag första gången.
När fick du skägg? Jag är 37 nästa.
Ja, men det är som mina söner. Alltså de blir aldrig mer än strax före puberteten eller något sånt där. Alltså det är så svårt att acceptera att småglina växer upp. Nej. Alltså nu går jag med på att ni är vuxna, men att det...
Nej, jag har börjat raka mig när jag var 13.
Okej. Men ja, det gjorde jag också utan att det fanns anledning. Vet jag.
Det var bara mer en ritual.
Ja, jag hade en goatee när jag var 13. Jag var väldigt...
Vad heter det?
Stolt över det.
Goat, alltså getskägg.
Jaha!
Getskägg! Nej, men det heter ju goat.
Vi hade en kurdisk...
På svenska, inte så?
Vi hade en kurdisk polare som också fick skägg när han var 13. Ja. Så han kunde gå och köpa folköl på lokala butiken, ja, utan problem.
Ja, nu alltså 3 av 4 här har skägg. Eller 4 av 5 till och med.
Ja, du har ju också skägg.
Ja, men nu ska jag berätta någonting som gör er oerhört besvikna. Mm. Och det är att Tacitus, den gamla romerske historieskrivaren, han berättade om germanerna här uppe i Nordeuropa för 2000 år sedan. Mm-hmm. Att det var bara killar som inte hade dödat någon som fick ha skägg. Utan, och de fick inte raka sig. Därför att det var skamligt att ha skägg. Man var en miss. Och sen, så
när var det?
98 efter Kristus skrev han boken. Mm-hmm. Så att, 2000 år sedan. Och sen så fort man hade gått ut i strid och dödat en fiende, hår skulle växa också, så då ska man av håret och raka sig. Aha. Och som slätrakad snubbe, det var det otäckaste som fanns. Alltså.
Shit. Intressant.
Ja, nu fick jag tyst på er.
Tog man ögonbrynen också?
Det står ingenting om det. Nej, faktiskt. Okay.
Förmodligen inte. Ja. Eller?
Idag är det väl skäggbarn som är det otäckaste som finns.
Ja, nu sa du ett nytt ord igen här.
Skäggbarn.
Jaha,
Ja, det var just ju mer 2015. Jaha, ja, det är borta nu.
Jaha, nej, den är inte lika inne längre.
Ja, just det är den där högerretoriken.
Ja, en del använder jag om... Ja, jag brukar jag kalla Omar för skäggbarn ibland.
Det var ju mina landsmän som kallades för det när de kom till Sverige under 2015.
Men Omar är så ung, du var ju född 85 ju, så då blir det ju skäggbarn.
Ja, det är sant.
Men intressant att, ja, men typ talibanerna, där är det ju tvärtom. Då ska du ju ha skägg.
Ja, de mäter skägget.
De mäter skägget?
Ja, som alltså är linjal. Så att det måste vara viss längd. Och om det är kortare, då fick man... Det här är när de hade makten förra gången då. Då piskar ju de männen.
Mm.
Det var en viss centimeter lång det skulle vara.
Jävlar.
Jesus.
Alltså på kvinnor också.
Nej,
men på män.
De måste säga, alltså det som är så skönt med mitt yrke, det är att allting hände för 2000 år sedan, så att man behöver inte bry sig. Men
behöver man inte bry sig?
Det finns... Nej, men alltså skäggmodet för 2000 år sedan är jävligt intressant och lärorikt.
Ja.
Men samtidigt så är det så avlägset, så att det otäcka är när man kommer nära in på det på det här sättet. Mm. Alltså det är bara några år sedan.
Precis.
Eller idag kanske.
Nu har
också
ju de tagit makten igen, och ja, de skulle ju kunna införa det igen. Alltså att de går runt och mäter skägg igen.
Okej, okay, men kör de någon lättare regelsystem nu?
Ja,
var det inte någonting med att det fanns någon lite, alltså öppning för kvinnor,
jo,
som inte fanns tidigare?
De sa ju det för ett år sedan, men nu ett år senare så håller de på att gå tillbaka till the classic talibans.
Alltså, tjena får inte...
Får inte gå i skolan.
Eller inte gymnasiet i alla fall, eller hur?
Nej.
Mm. Och man måste... sällskap när de är ute, va?
Precis.
Kan inte jobba fortfarande över bara vissa yrken, eller hur?
Ja. Mm. Är inte det lite läskigt, Jonathan, att menar, du skriver om hur det var förr i tiden, och ibland behöver man, eller behöver, men det är som en tidsmaskin tillbaka, men om man åker till vissa länder, det är som att man reser tillbaka i tiden.
Ja, jag skulle säga, och det behöver inte vara länder, det kan vara också ledarna, man ska säga, hur de tänker. Och en sån här supertydlig grej nu, det är, jag har skrivit i min bok om när Sveariket under vissa perioder blev ett sorts imperium, där man liksom skaffar sig vassallstater och är stenhårda på olika sätt och vis. Och det finns liksom en expansion, och Sveariket expanderade 120-130 mil in med kolonier och annat in i Ryssland, eller det som senare
blev Göteborg och där.
Nej, Göteborg ligger
Nöteborg.
Där. Ja, jag tänkte väl Nöteborg. Ja.
Det var ju längst österut vi kom, tror jag.
Ja, fast det var under medeltiden. Grejen är att jag har ju skrivit om alla tusentals åren innan.
Mm.
Och under en tidig del av vikingatiden, då grundlade Svea kungarna kolonier ända borta vid Volga och Kamafloderna, alltså långt in, så att de hade kontroll över handelsvägarna. Och den grej, alltså den där grejen att idag att Putin kan bete sig så, alltså det finns ingenting som skiljer honom från den här typen av imperiebyggare. Den här bara vansinniga idén om att man ska slå ner omgivningen.
Är han lite viking? Hade
någonting eller?
Ja, han är väl egentligen värre. Alltså det, men det är det här, och det är det som jag tycker är det otäckaste, att en enda liten trasig hjärna kan orsaka så oerhört mycket om de bara liksom hamnar på rätt ställe och drar i trådar. Och det kan man, och det ser man över historiens lopp också, det här att det kan liksom byggas upp någonting välstrukturerat och så vidare, men så kommer det bara en person och utnyttjar den här kaos lilla faktorn då, och så kan de slå omkull alltihopa.
Nej, det är inte supervanligt dock historiskt sett.
Hur då menar du?
Att det finns en person som vill bygga ett imperium då?
Ja, men det, alltså det dyker upp hela tiden.
Ja.
Och det som är också kännetecknande för det här, det är att varenda gång så slutar det illa. Alltså att så fort man bygger upp ett imperium, så fort det är någon form av diktatur, och diktaturer var det i stort sett alltid förr i tiden, så brakar det ihop efter högst några generationer. Det liksom finns ingenting naturligt i det.
Så fast att, inte för oss perser.
Ja, fast det är ju flera olika dynastier. De var ju riktigt jävliga mot varandra.
Var de? Var inte de snälla och...
Jo, ja. Jo, nej, men fin kultur, men kanske lite otäcka politiker under äldre tid.
Det fanns det,
ja.
Onekligen.
Men har det någonsin funnits några riktigt bra politiker? Och vilka exempel skulle det vara?
Alltså...
Alexander the Great.
Han var ju inte imperiebyggare.
Inte i våra historieböcker.
Ja, nu rör vi oss ganska långt fram i tid, men jag skulle säga så här, att de politiker som är bra, det är de man inte minns.
Mm-hmm.
Därför att det är ju när politikerna antingen, ja, vad var det han gjorde nu, David Cameron, han hade ihop det med ett grishuvud på sin skola i sin ungdom, det är han känd för. Och nu trasslar jag till det här lite grann, tror jag.
Det har jag missat.
Vad säger du?
Det har jag missat. Hade David Cameron
ett förhållande alltså under någon fyllefest, studentfest.
Ja, de grisade på ett grishuvud kan man säga.
I fucked a pig's head eller någonting sånt. Mm.
Just det, och då kommer man ju ihåg det. Mm. Du hade missat det då.
Jag hade missat det, men nu kommer jag
ihåg det. Ja, nu kommer jag ihåg det, ja.
Hade det varit tillåtet under talibanstyre?
Hur som helst...
God said.
Så är det det där, alltså det är ju sådana saker, och Putin kommer ju naturligtvis bli ihågkommen, utan det är just de där som lyckas respektera demokratiska regler och fria val och annat, och de märker man inte av.
Men fanns det riktigt demokrati? Det är väldigt nytt dock.
Ja, du kan ju säga på ett sätt så har det alltid funnits demokrati. Därför att det alltid funnits en grupp i samhället som med undantag för en del diktaturperioder och som alla fria män till exempel har rätt att vara med och rösta på tinget. Men det är fortfarande så att de som har mer stålar eller mer vapenföra män och sånt där kan säga till om mer saker. Så att, men kvinnor och slavar har varit uteslutna, och fortfarande är ju barn uteslutna idag. Så att vi har ju... Nu finns det ju väldigt praktiska skäl till detta, att vi har en gräns på 18 år, men den här typen av demokratier som vi har idag, där i princip alla vuxna medborgare får vara med och rösta, det är väldigt nytt. Och det kan man säga att det har funnits i 100 år ungefär. Och det är otroligt, alltså nu börjar jag nästan grina, för att det är absolut mest fantastiska som har skapats i vår historia. Alltså att ett fritt samhälle. Och sen med grundvärderingen då att alla människor har ett värde. Och det är ju samma sak där. Alltså slaveri och slavhandel har varit grunden för alla imperier och riken så långt tillbaka man kan se före den här demokratiska...
Perser också, eller?
Ja. och turkarna, osmanska riket och så vidare. Det fanns ju 400... svenska slavar i Nordafrika i Osmanska riket en gång i tiden i början på 1800-talet fortfarande.
Var det folk som blev kidnappade där ute, eller kom
Det var dels angripna, det var sjömän som befann sig på Medelhavet och som blev tagna till fånga. Och sen, men det var någon expedition.
Var det 400 kvinnor eller vad var det?
Vad säger du?
400 kvinnor var det?
Nej, det var i och med att det var sjömän, alltså det var sjöfolk som var nästan bara män. Och Sverige var tillsammans med USA inblandade i ett krig där, om det var 1802, nu minns jag inte riktigt. Kriget med barbareskstaterna kallas det för, där man hotade en snubbe, vad heter den, ledaren i Tunis tror jag det var, något sånt där som och så tvingade man ut och fick tillbaka slavar och så vidare. Men sen var det också någon expedition på 1600-talet, en slavjägarexpedition som gav sig upp till Island och hoppade i land och drog iväg med flera hundra personer därifrån. Så att det där är alltså, det här är ju väldigt småttigt i jämförelse med den västliga slavhandeln, europeiska slavhandeln då med Afrika och arabiska slavhandeln och så vidare. Men det är ändå liksom, det här var naturtillståndet väldigt, väldigt länge. Och det, alltså dels det här att ingen människa ska vara någon annan slav, och dels att man ska ha demokrati. Det är så otroligt värdefullt. Och jag blir tokig på folk som säger att de inte ska rösta. För att det finns ingenting att rösta på och så vidare.
Om man röstar blankt då?
Nej, jag tycker att det är halvdåligt. Därför att du ska rikta, därför att om du röstar blankt, då kritiserar du det demokratiska systemet lika gärna som att du liksom tycker att politikerna är dåliga.
Ja.
Och det ska man inte göra, därför att det är just det demokratiska systemet som är det värdefulla. Att man ska uttrycka en åsikt, och sen om man då inte har så mycket att välja på, så väljer man det minst sämsta. Det är det, allt kompromissande på familjenivå och på statsnivå, det går ut på att kompromissa.
Men om man röstar fel då?
Rösta på Trump till exempel. Man kan rösta på Trump till exempel.
Och min fru råkade nästa, alltså hon som tur var så upptäckte hon det. Hon det här var flera år sedan, så skulle hon rösta på Sverige. Nej, nu höll jag på att säga fel. Hon skulle rösta på Socialdemokraterna. Och så tog hon fel, ni kan gissa vilket parti då, som råkade ha ett likalydande namn då, och som då inte hon var så intresserad av.
Ja, idag kan det ju lika gärna vara Socialdemokraterna.
Ja, fast det är väl i första hand de borgerliga de samarbetar med. Jag förstår hur du tänker. Men återigen, det finns mindre dåliga saker att välja bland. Men då vet jag att hon stod och höll den där lappen Och det var några halvbekanta som bakom stod och fnyste och hade så hon förstod ingenting. Och sen precis när hon skulle lägga det i kuvertet så såg hon att hon hade tagit fel. Apropå misstag.
Mm.
Ja, men... Jo, och sen... Jo, en sak till. Om jag någon gång kunde få säga någonting. Det är att... just det här att... Det är alltså... Det finns ett ideal, ett demokratiskt ideal, det finns ett människovärdigt ideal, och ändå är det så att idag så finns det extremt många icke-demokratiska länder och länder som är på väg bort från parlamentarism och demokrati. Och det är jag har sett någon siffra på att det finns 40 miljoner människor.
Vilka länder är på väg bort från parlamentarism?
Vilka
länder?
Ja, alltså det, lite gradvis Ungern och Polen. Och den farliga sak som händer där, det är det som vi fixade 1809, nämligen att man måste separera rättsväsendet från kungamakten eller statsmakten. Att man måste ha fria domstolar. Det är ju samma problem de har lite grann i USA också, det här att högsta domstolen blir alldeles för politisk och styrd på det sättet.
Då skulle man kunna invända att nämndemännen i tingsrätten väljs ju politiskt. De utses ju politiskt.
Ja, men själva rättsväsendet, högsta domstolen och så vidare, alltså den ska stå fri. Det var det som man skrev in.
Men den är ju inte fri i Sverige. Det är ju alla vet ju att det är karriärvägen inte i justitiedepartementet överallt. Så att, men du anpassar dig efter sossarna för att kunna göra nästa steg i karriären i rättsväsendet.
Ja, men principiellt. Ja. Återigen, det är inte perfekt, men det principiella är att man ska inte ha det inflytandet och nu kan du säkert mer om det här än jag, för att jag håller på med stenålder
det blir en semantik i slutändan, men att det är klart att det är starkt, att du har en stark politisk påverkan på hovrätt och framförallt högsta domstol och så. Sen är det inget som klart man vill visa utåt, men den finns där.
Ja.
Det är också politiker som stiftar lagarna, så sen domstolen ska döma efter. Så redan där har du ju en koppling, så att säga. Sen visst, de ska ju vara oberoende och så här, och det är man i de allra flesta fall. Men är det väldigt politiskt känsliga saker, så är det nog svårt att separera politiken från makt, alltså den dömande makten.
Ja. Men principiellt då, så,
ja,
men jag håller med dig, alltså det fungerar aldrig fullt ut, och det är samma sak med slaveriet då, att det fortfarande finns, om det är typ 40 miljoner människor som lever under slavliknande förhållanden i världen, man ska säga. Men det där gäller ju, det gäller ju även alltså andra väldigt viktiga delar som pressen. Ja, och där finns den kan ju missköta sig på egen hand. Det behöver inte vara att man lierar sig med politiker och så vidare.
Ja, nej, nej.
Utan nu finns det ju det här att man måste dra in, alltså det man hade ju tidigare tidningsstöd, och man hade, ja, det har man väl fortfarande, men man har ju liksom sett till att tidningar har kunnat fungera tidigare med annonsintäkter som inte har varit styrande på innehållet och så vidare. Men det funkar ju inte längre tack vare internet och alltihopa. Så att det blir liksom en urlakning av undersökande journalistik och såna här saker. Så att kontentan är att det mesta hankar sig fram. Men man måste hela tiden sträva efter vissa principer. Att det här måste fungera. Nu blev det så himla...
Nej. Jag tycker det var lite intressant, för du sa att du nästan blev tårögd av det vi har skapat med demokrati och människors lika värde och sådär. Men skulle du säga att det här konceptet är ett västerländskt koncept?
Ja, alltså nu rabblade vi upp en massa olika saker.
Mm.
Vi har rättsväsendet, vi har demokratin, vi har yttrandefriheten och det här med människovärdet också. Och framförallt människovärdet. Och som jag har förstått, så är det som så att det finns liksom en obalans i hur man beskriver historien, när vilka som är skurkar och vilka som är snälla i det sammanhanget. Och då är det en sån sak att det, alltså, om jag får prata om Sverige här nu, alltså svensk förhistoria, så var alltså på 800-talet så var Sverige ur, alltså rent tekniskt, ett otroligt imponerande rike, en form av imperium. med alltså väldigt fasta återkommande ting. Och man, vart åttonde år hade man ett riksting. Det var alltså som en sorts riksdag som fanns redan på den här tiden då, under vikingatiden i Gamla Uppsala. Man offrade lite människor för att komma i stämning och sen så drog man igång.
Och demokratiskt och bra. Ja.
Så det var liksom otroligt välstrukturerat. Och sveakungarna kunde med stormännens hjälp bygga upp alltså stora flotter och kolonisationsexpeditioner, som jag nämnde då, 130 mil in i Ryssland och grunda kolonier. Alltså det är nog helt otroligt. Och, det handlade, och de hade handelsmän som for hela vägen ner till Bagdad via Kaspiska havet. Och det var alltså köpmän som tog sig hela vägen. Och åt andra hållet också kom det naturligtvis då, från Mesopotamien så kom de upp till Ryssland åtminstone, och i vissa fall ända till Birka. Så att det fanns alltså ett otroligt, jämfört med hur man brukar föreställa sig vikingar, så finns det ett otroligt liksom välstrukturerat samhälle som är imponerande på det sättet. Och sen är det ett totalt jävla fiasko ur människorättssynpunkt då, eftersom det bygger på i grunden slavhandel, trafficking. Alltså en stor del av slavarna, det var kvinnliga slavar då som man kunde användas, dels var lättare att kuva, dels var kunde användas på flera olika sätt då. Alltså det var bara skit. Och sen det här med människooffer. Och det finns, för några år sedan så grävde man ut en grav norr om Uppsala där man kunde visa att man regelbundet återkom dit, och så plockade man fram en 6-årig pojke och en 12-årig pojke ungefär i den åldern. Och så slog man ihjäl dem och brände upp dem. Och det här var alltså barnoffer. Så att, alltså,
var det från den inhemska stammen man tog alltså, dem?
Jag skulle tro att det kunde vara slavungar eller någonting sånt där. Okay. Men man behövde några som liksom fick representera. Det fanns en gammal myt om ett brödrapar som dog unga och såna där saker. Så man försökte liksom återskapa det. Det var liksom riktig teater, man ska säga, att man satsade allt där. Och då kommer det som jag tror är då otroligt viktigt och som nedvärderas väldigt mycket. Men det är en väldigt enkel grej, och det är inte de kristna ensamma om. Men just det här att alla människor har en själ, alla människor har ett människovärde. Och den lilla enkla tanken, och så kommer det lite munkar och de blir naturligtvis offrade och får stenar i huvudet och så vidare och dränks och så vidare. Men de kommer hit och missionerar om det här. Och till slut så lyckas man övertyga kungarna kring år 1000 av politiska skäl här uppe i Norden att gå över till kristendomen, för då blir handel och alltihopa mycket bättre och diplomatiska kontakter bättre. Och det där är så otroligt jävla viktigt. För det är bara ideologi. Det är liksom, nu bestämmer vi att alla människor är fria människor som inte får, och man får inte döda och så vidare i onödan. Och sen återigen, praktiken är en annan sak, och det dröjer över 300 år innan en 19-årig Magnus Eriksson, svenske kungen då i mitten på 1300-talet, den 28 januari 1335 så ger han ut då, eller sätter han sitt sigill under en stadga där han säger att ingen ska kallas träl eller trälinna. Det finns inga slavar längre. Det ska inte finnas slavar längre. Och det där är ett sånt där otroligt datum. Och sen är det ju ändå så att Sverige är lite på kanten inblandad i internationell slavhandel då, framförallt med afrikaner. Och det förbjuds först 1845. Och den senare historien då, hur man förbjuder och får bort den internationella slavhandeln, det är också det här att då finns det, vad ska jag säga, postkoloniala teorier och så vidare. Att man skyller väldigt mycket på de europeiska kolonialmakterna. Och de har en vidrig historia på många sätt. Och det finns extrema exempel med belgiska Kongo, kung Leopold och så vidare. Där man alltså amputerar barn som straff att de inte levererar tillräckligt mycket av gummiplantagegrejer och sånt där. Men det är viktigt att komma ihåg att, som jag har förstått det då, så är det upplysningen då på 1700-talet, det här att man ska ha en vetenskaplig och öppen syn och liksom titta på empirin när man bestämmer sig för saker, i kombination med den här i grunden kristna tanken då i det här sammanhanget. Sen kan den finnas i andra religioner också, men det var i det sammanhanget. Och den blandningen gjorde att abolitionsrörelsen och befrielsen av slavarna kom igång på allvar. Och England, som själva var ett brutalt imperium, var ändå de som gick i bräschen för att stoppa slavhandel och förhindra slavhandel på olika ställen runt om i världen. Så på det sättet så skulle jag säga att det är en västerländsk grej.
Vänsterhjärnan vann.
Vad sa du?
Vänsterhjärnan vann.
Ja, nej men empiriskt så makar det inte sens att ha. Eller det beror på. Okej, jag är skeptisk.
Okej.
Okay. Jag är skeptisk. Jag är lite så här, jag är lite för radikalt materialistisk av mig. Det är min svaghet.
Men
jag
tänker att
Nej.
Jag vill inte ha slavar.
Jag vill inte ha slavar. Och jag vet, jag har också läst det där. Jag tror det var i Carol Quigley's bok när han pratar om The Round Table Society och massa rörelser i engelsk imperialism som inte alls var för slaveri, utan de ville bli av med det. De ville istället lära de nya kolonierna, liksom utbilda dem, lära dem sätta upp ett handelssystem, för de insåg att du bygger bättre imperium om du kan handla med alla utposterna istället för att bedriva slavhandel. Men jag är skeptisk till att det är så här, nu blev vi upplysta, nu kom vi på den här idén. Nej, som är fin. Okej, halmgubbade jag dig precis.
Vad heter det? Jag kom på något att säga. Jag har ju suttit tyst en stund.
Jag vill höra. Jag vill bara säga att
nu avbröt jag dig så att du.
Ja, men det är lugnt.
Ja, okej, okay, tack. Ja. Jo, eventuellt är du på väg att säga just då att ideologier svävar inte fritt och det handlar bara om att man vaknar en morgon och har nya tankar, utan det finns ju ekonomiska krafter bakom hela tiden också.
Tack.
Ja. Och om man då får ta ett litet inom citationstecken gulligare exempel på detta så är det barnarbete inom den svenska industrin i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Där ungarna fick jobba så oändligt långa arbetsdagar och från väldigt tidig ålder. Föräldrarna tog ju med dem. Och det var också så att tändsticksfabriker och annat då, fabriksägarna föredrog barnarbetare. Därför att de var effektivare och kunde pilla med små saker och grejer. Och sen så, när de blev utslitna då var det bara att dumpa dem, hur man ska säga. Så att barnarbetare var... Det var lönsamt, det var ekonomiskt.
Men har man inte det fortfarande? Ibland när jag åker tåg så är det försening och så är det så här, på grund av barnarbete.
Ja, men du är så dold. Det var Göteborgsnivå.
Ja, verkligen.
Ja, tack för mig. Nej, men då var det så att då hade man en lagstiftning som begränsade möjligheten att använda ungarna i arbete. Och då är det så otroligt intressant att se hur den här lagstiftningen då, som riksdagen som ännu inte var riktigt demokratisk då, hur man stiftade lagar som hela tiden kom lite efter det att inte längre var lönsamt att låta ungarna arbeta från 6 år.
Exakt.
Ja, utan man anpassade liksom mun efter man, nu vet jag inte hur man använder ordspråk här, mun efter matsäck vet jag inte, men man anpassade lagarna efter fabriksägarnas behov, och på det sättet så kunde man liksom gradvis då göra samhället mänskligare. Men jag skulle ändå säga att den här ideologiska idéerna, tankar, kan ha en enorm kraft i det här sammanhanget, att man kan välja saker och ting. Jag menar, vi har ett av de värsta krigen som har pågått på ett halvsekel i Europa idag, bara för att det sitter någon konstig tanke i huvudet på Putin. Mm. Och sen kan man då säga att men det finns inbyggt i deras ekonomiska system också, men han håller ju på och kvaddar hela det lilla kapital de hade och pengarna från råvaru export och så vidare. Så att
då är vi överens om att näringen när narrativet. Right. Så sättet du producerar näring på kommer alltid påverka hur narrativet skrivs som en efterhandskonstruktion för att rättfärdiga hur vi producerar näring.
Ja,
så om det inte lönar sig med barnarbetare, då är det ju mycket bättre att skriva ett narrativ där vi också ser oss själva som goda för att vi har slutat med barnarbete.
Jo, men det går ju...
Men det utesluter inte att det kan dyka upp en Putin som...
Nej, absolut.
Affect the actions also.
Absolut.
Ja, jag kommer att tänka, nu associerar jag lite fritt här, men jag kommer att tänka på när jag fick barn en gång i tiden. De är stora nu. Just det, har skäggväxt dessutom. Då är det som så att då kommer jag ihåg det här. Nu gäller det att göra precis allt möjligt och liksom skita i moral och allting. Därför att de här ungarna ska få, ja, de är liksom prio nummer ett. Och jag sitter gärna i fängelse för deras skull. Alltså, dels hade jag den tanken. Och sen hade jag också tanken att nu måste jag vara ett föredöme. Nu måste jag visa dem vad som är rätt och fel. Och det blev någonting mitt emellan. Jag har inte suttit i fängelse för deras skull ännu. Men det är ändå liksom...
Give it time.
Jo, nej, men det är det här att de flesta av oss är hyggliga medborgare därför att vi till stor, alltså inte bara därför, men för att vi bor i ett hyggligt samhälle där inte, man behöver inte, alltså jag är inte så fattig så att jag måste stjäla, jag är inte så rik att jag kan liksom
ägna mig åt. För att vi bor i ett samhälle.
Vad säger du?
Att vi bor i ett samhälle. Ja. Generellt, det är inte bara ett hyggligt samhälle.
Att vi har system och tillgång till mat.
Ja, just det. Det kan ju vara varierande samhälle. Men, och då är det så att det är ett samspel hela tiden. Och det var det jag tyckte jag såg när jag skrev min bok då, 14 000 år, när jag tittar på hur samhällen utvecklas. Hur de hela tiden, alltså från skolan så har man ju en väldigt statisk syn på Sveriges forntid, att ja, först var det stenålder, då dödade man djur och gjorde krukor, och sen var det bronsålder och göt man metall och så, alltså det, man buntar ihop det. Men det jag kan se är att liksom generation för generation under tusentals år, alltså allting ändras hela tiden, det är en kamp hela tiden mellan olika krafter. En del är rent materiella och andra är då ideologiska. Och det där tycker jag är så fascinerande. Och det är det som också gör att jag har svårt för när folk har en grunduppfattning om saker och ting. Så att jag utgår från att du inte är liksom benhård historiematerialist.
Nej, nej, nej. Jag tenderar att dras åt det hållet. Sen får någon komma och örfila mig.
Men du är medveten om det.
Du har skrivit en bok, eller du har skrivit flera böcker. Men just den här som vi har fått läsa, det är Sveriges långa historia. Och det är en rejäl tegelsten liksom. Den är tjock.
Ett kilo.
Är det ett kilo?
Ja. Jag tror det.
Ett kilo historia.
och det är bara de sista 100 sidorna som börjar där historien börjar vid skolbänken. Så du har skrivit 14 000 år Sveriges historia, men det är bara de sista 100 sidorna som täcker lite grann i alla fall av det vi får lära oss i skolan.
Ja, jag skulle säga att det är de sista 5 sidorna.
Oh, there you go. Varför den här viktningen?
Därför att, då ska jag säga så här, att jag har ju nördat in på historia och arkeologi hela mitt liv. Jag ser, och det krävs flera svar på en gång här, så att nu. Nummer ett, allt mänskligt beteende, allt som människor har gjort i alla tider, det är en kollektiv erfarenhet. Det vill säga, man kan se det som en stor experimentbod, även om det liksom redan har hänt. Att man kan plocka fram liksom, hur gjorde de när de inte hade metall? Hur organiserade de samhället då? Eller när älgarna tog slut i Norrland och de levde på älgjakt. Vad gjorde de då? Alltså att det finns så enormt mycket saker som har hänt och som vi ska ha erfarenhet av. Och då menar jag att det här är ju någonting som man redan idag man utnyttjar erfarenheter. Vi har till exempel alltså aldrig mer andra världskriget, antisemitismen till exempel. Alltså att det har liksom varit jag är väl kanske 20 år äldre än vad ni är ungefär. Och lite dykt. Alltså när jag var barn, då fanns förintelsen med hela tiden. Jag var livrädd. Jag såg ett hakkors någonstans på någon hade klottrat och blev alltså förstenad av skräck. Alltså det var så fasansfullt. Jag såg en på någon julfest, så var det en av papporna som var jättemager och jag tänkte han har suttit i koncentrationsläger och det förstörde hela julfesten och så vidare. Det här var på lågstadiet då. Att det här genomsyrade, att det fanns en stark erfarenhet av att det här får det liksom inte hända igen, det här är fruktansvärt. Och det har ju glidit undan ganska mycket, den förståelsen för andra världskriget som skräckexempel, då de sista överlevarna dör och så vidare. Och sen har det kommit andra katastrofer, kanske inte av den digniteten men ändå. Men den där, just det här att man hela tiden har för ögonen vad som har hänt, vad som kan hända. Och det kommer aldrig hända exakt samma sak en gång till. Men det kommer hända likartade saker. Och det är därför man måste hålla koll på hela långa historien. Och då menar jag att tittar vi över 14 000 år, då får vi en mycket bättre bild av hur Sverige fungerar. Till exempel en sån sak som att den normala synen på Sveriges historia, det är att ja, det var lite vikingar, stenåldersfolk, vikingar, lite kaosartat. Men sen, för 1000 år sedan, pang, då drog historien igång.
Yeah.
Och då får man den där uppfattningen, jaha, liksom, det hände knappt någonting tidigare. Och då får man en felaktig uppfattning, därför att, som jag tidigare sa då, så var Sverige otroligt avancerat tidigare med de här kolonierna. Sverige har aldrig varit så stort imperium som det var under vikingatiden. Och välorganiserat och med fantastiskt välfungerande slavhandel och alltihopa. Men att det är... Så att vi ska liksom inte blanda ihop grejerna, att det handlar om att det bara var de var vilda och så vidare, utan nu har jag pratat länge här.
Jag skulle vilja spinna vidare lite på det här, för när du pratar om hur Sverige var väl organiserat på den tiden, alltså strukturmässigt och så, kan du få kritik för att så här, måste du i nästa mening säga bara så ni vet, så var mänskliga rättigheter var ju såklart inte, så det, jag vill bara säga att jag försvarar inte den bilden. Är det någonting du springer på ofta?
Ja, så här, det jag kan säga är att när jag skrev boken, då har jag bara skrivit liksom utav hjärtans lust och olust, alltså att jag blir upprörd, därför att i och med att jag sitter och skriver och försöker gestalta vad som händer, som det här med människooffren och så vidare. Alltså man är ju dum i huvudet eller i hjärtat om man inte själv blir gripen av när man skriver det. Så att det är ju självklart så, alltså i stundens hetta när jag skriver, så skriver jag naturligtvis saker, vad jag tycker och tänker. Men jag kan inte gå över till att bli plakatskrivare, att det här är fel, det här är rätt och så vidare. Annat än faktamässigt då, att jag förklarar. Alltså när det gäller fakta så måste jag ju förklara på det sättet, men... När det gäller då att understryka hur jävligt det gör jag när jag tror att folk kan ha en missuppfattning. Som till exempel att det finns folk som tycker att hedendomen var en mycket friare religion och kvinnan hade en stark ställning.
Var det inte?
Nej, men alltså det är till stora delar bullshit.
Mm.
Kristendomen innebar att även om kvinnan inte kunde vara präster längre, och att det senare utvecklades till en annan typ av förtryck. Så där, det var ju en fantastisk befrielse för större delen av människorna. Medan okay. De som då tror att hedendomen var någonting fantastiskt, de tar fasta på sagor om starka kvinnor. Mm. Det fanns starka kvinnor också, och de kunde ha stort inflytande då. Som välvård och så där. Men det där är en sån där sak. Där måste jag gå in och tala om då vad jag tycker utifrån vad jag ser som fakta då.
Kan man säga att den ädla vilden finns inte?
Nej, jag tror att de var lika ruttna som vi i stort sett. Alltså, lite så här halvdana.
Men det beror på var också, eller? For example, I know that among the Celts there was more, so to speak, gender equality, and this was one of the points of friction with the Roman Empire, that the Romans did not have that, while the Celts, they had like more or less free women, and like they were even like female warriors and all that.
Ja, men där tror jag att du har en motsatsställning mellan ett imperium, Romariket, som är otroligt reglerat, och de folk som bodde längre norrut i Europa och i Västeuropa. De hade samma problem med germanerna, germanska kvinnor, som de kallas för matronor då utav romarna. Kvinnor som hetsar männen till krig och som bestämmer liksom när de ska gå ut i strid och sådana saker, därför att de har kontakt med gudar och så vidare. De var alltså politiker kvinnor och kunde ha väldigt mycket att säga till dem. Och ända ner till att är det Tacitus som tycker att det är lite obehagligt det här att kvinnor har klänningar där man ser över armen. Alltså det finns ett kvinnoförakt bland romarna som kommer fram på det sättet. Mm. Så att, nu kommer jag inte ihåg vad vi pratade om strax innan, men det var
just, det.
Kvinnans position. Ja, så att du kan argumentera, och det fanns saker, alltså du kan plocka liksom, körsbärsplocka saker som var bättre under hednisk tid. Som till exempel det här att kvinnor inte längre kunde ha prästfunktion. Samtidigt som de kunde bli abbedissor och hålla i stora nunnekloster och så vidare. Men totalt sett så tycker inte jag att det är något snack om att kristendomen, tack vare sin mer generella regel att alla har ett människovärde, alla har en själ, och de, i teorin så menar de också att kvinnan skulle inte tvingas gifta sig med den som föräldrarna bestämde och så vidare. Och sen praktiken kunde vara väldigt annorlunda. Så det är en sån sak. Men sen jag tänkte på det Mustafa sa om det här med om jag försöker vara politiskt korrekt eller vad man ska uttrycka det, eller försöker tala om vad
så
som...
Så kan du också tolka det.
Ja, därför att det finns inom arkeologin, så finns det vissa akademiker som ägnar sig åt det här att liksom visa på hur rasistiskt eller konstruerat vi arkeologer beskriver historien och så vidare. Och då de kan ha det inflytandet att de skrämmer folk, att folk liksom försöker liksom, nu måste jag tänka på att formulera mig korrekt och att genuskorrekt eller ur etnicitetssynpunkt och så vidare och sådana saker. Och det är ett problem, därför att jag har varit i nära kontakt med den typen av forskare som alltså struntar i att vara vetenskapliga, utan de har en teoretisk modell som de försöker passa in allt man säger i och tolka på sämsta möjliga sätt. Och det kritisk teori utgår de ifrån bland annat då, som vars främsta kännetecken om man går till källorna är att man förstår inte riktigt vad de säger. Alltså det handlar, nej men det, alltså de slänger, och den här forskaren som jag bråkar med, hon sa till och med en klassisk replik när jag då liksom bad henne förklara varför det här som jag hade skrivit då var värt att kritisera. Och då kom svaret, det är komplicerat. Och det är en sån här klassisk härskarteknik, att det här är så svårt, liksom, det här är avancerade
alltså
grejer.
För dig?
Ja, hon tyckte att det var det för mig då. Och jag kan ta, men själv tycker att det är väldigt enkelt. Jag har ju hållit på med att skriva läromedel och pedagogik har jag sysslat med, och jag skriver populärvetenskapligt och så vidare, förutom att jag forskar då i arkeologi. Jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt. Och bara som ett exempel på hur hon kunde vrida till.
Vad var det hon vred om, lite mer exakt? Vad var det hon kritiserade?
Jag tänkte ta ett par exempel. Alltså hur, hon skrev någon artikel som publicerades i någon tidskrift. Jag gjorde ett tv-program som hette De första svenskarna, som var... Var det en timme om stenåldern och en timme om bronsåldern eller någonting sånt där på SVT. Och då ställer jag i inledningen av första programmet, så ställer jag frågan, vilka var de första svenskarna? Och då tror jag, min dumma jävel, att vad folk hör då är ett lite förenklat sätt att säga, vilka var de första människorna i det som vi kallar Sverige idag, i det här området? Men då skriver hon om detta att här ger jag uttryck för ultranationalism, att jag hävdar att det fanns en uttalad nationalism redan direkt efter istiden som har i kontinuerlig ända in i framtiden. Alltså hon skriver detta. Och jag bara, vadå? och samma sak så när hon beskriver, ni vet arkeogenetik, när man håller på och plockar ut fossilt DNA ur gamla skelettrester och sånt där. Jag var inblandad i ett stort projekt som heter Atlas-projektet på universitetet Uppsala och Stockholm. Där man liksom alltså kan utläsa enormt mycket spännande utifrån DNA. Precis som krukskärvor och så vidare. Det är bara ett sätt. Och då beskriver de det här. Och det kräver rigid, alltså om man struntar i själva resultaten och så vidare, men själva processen då, laboratorieprocessen, den kräver alltså väldigt kliniska utrymmen och de har skyddsdräkter på sig och så vidare. Och det här beskriver hon som att man, för att framstå som vetenskapliga, så leker man liksom en lek, att man klär ut sig i vita rockar och så vidare och så vidare. Det är också det här typiska kritiska, att man försöker liksom, man försöker bryta sönder verklighet och vetenskap i, och bara ta, det handlar bara om att berätta historier. Det är det här lite postmodernistiska, att man liksom det finns ingenting där bakom.
Kan inte det locka fram din inre Sverigedemokrat när du möter sådana där människor?
Jo, och det är det som är det paradoxala. Det är det som är det paradoxala. Att människan, hon jämförde med nazistiska forskare också i början av 1900-talet.
Så, men vi har nazistiska forskare.
Vad säger du?
Jämförde hon dig med nazistiska?
Ja, alltså hon pratade om att det här som vi håller på med då, det här var någonting som hon associerar till det. Alltså hon säger inte att jag är nazist, men hon associerar
till det. Hon vill kleta in det lite sådär.
Ja,
lite.
Ja, just det, den som först nämner Hitler har vunnit i det här sammanhanget. Och då i alla fall så... jag hade någon liten intelligent poäng här nu, men den ligger någonstans väldigt långt bak. Det du sa, det här att... det som händer är ju och därför att vad hon gör är att hon lägger ett rasistiskt filter. Hon liksom tolkar allting i rasistiska termer. Och ultranationalism. Och det gör ju att hon, precis som du säger, att hon gör ju vanligt folk liksom, alltså hon främjar rasistiskt tänkande på det sättet. Hon främjar högerextremismen på det sättet. Trots att hon utger sig för att vara den som liksom, nu ska jag städa upp här och visa hur rasistiska dagens arkeologer är och nationalistiska. Men istället så visar hon att sånt här kan man få 8 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond och sitta på universitetet och forska om och skriva om och påstå. Att det får liksom en social etablering på det sättet. När det är direkt skadligt, eftersom hon förstör ju för alla inblandade. So, nu är jag,
nu I'm imagining one study could be like how we were all black once in Sweden.
Fast det var vi.
Fast, ja, eller och vi och vi.
Ja, vi och vi. Jag var inte här då.
Nej. Och inte ens jag.
Men det är intressant. Det är någonting som jag tänker på ofta. Who the hell decided to settle down in this weather? There was no asylum back then. Why did people come?
Därför att folk längre söderut var så otrevliga.
För att we had a system.
Ja. Först det där och sen ska jag hoppa tillbaka till en annan sak som jag tycker är rolig. Jo, det är att titta, alltså, det handlar ju bara om tolkning och modeller utav små flintbitar och så vidare. Men som det verkar så är det som så att direkt i slutet av istiden, när vi hade när isen drog sig tillbaka, då fanns det typ 25 000 eller till och med fler renjägare nere på kontinenten.
När var det ungefär?
Säg 15 000 år sedan kan vi säga. Alltså det slutet av istiden då. Alltså. Och då är det som så att i alla samhällen så sker dels det att folk behöver expandera. Man får många barn och ovanligt många av dem råkar överleva eller något sånt där. Och så vill de skaffa sig nya jaktterritorier och så vidare. Och dels så blir folk alltid osams förr eller senare. Eller
territorial konflikt.
Typ. Ja. Så att det här jag sa att folk var otrevliga, så det finns en poäng i det. Alltså att det är alltså ett ekonomiskt och ett socialt tryck som har pressat upp människor till Norden.
Så var det det? Basically the weaker, more submissive people that had to be pushed up north.
Nej, men det, jag tror inte att du kan lägga... Nej. Tvärtom, ska jag säga. Nej, eller både och. Å ena sidan handlar det om de som inte lyckas skapa sig utrymme på platsen. Men samtidigt så är det här folk som är otroligt tuffa. Nu missade ni McKayan-serien, va?
Vad var det?
En western-serie som gick på 80-talet. Ta vilken annan. Alltså, tänk er en illaluktande stor liksom pälsjägare. Alltså den där sortens människor. Det var jättetuffa människor som vågade ge sig iväg på det där sättet. Så att det är en kombination. De var både entreprenörer och utknuffade, man ska säga. Så att, jag vet inte vad du helst vill ha som svar där. Det var en ledande
the
fråga.
Truth.
Nej, men exodus-människor tenderar alltid vara jävligt härdiga.
Men det beror på. Det beror på. Like he's saying, it can be a combination of that, but also that they basically have been chased away by stronger
jag
people.
Jag tror Omar far efter att människor från hans breddgrader där han är född, det är kanske lite mer alfa och testosteron och så här, medan svenskar kan uppfattas som lite mer försiktiga och kuvade och lite,
Det här är så beklämmande. då ser vi det som ett personligt problem här då, som,
det är ju ett ämne som kommer på tal ibland.
Man kommer nog ingen vart med att prata om grupper på det sättet. Sen skulle jag hoppa tillbaka till en grej här som nämndes, det här med hudfärgen på de första människorna i Sverige. Och det här är också någonting, och jag fick så många arga mejl från högerkanten framförallt då, därför att jag berättade i programmet om de senaste resultaten, och det är det att de första människorna som kom in söderifrån till Sverige, de hade alltså mörk hud som var så mörk så att det är subsahariskt mörk, alltså centrala Afrika, så mörk hud hade de, men de hade blå ögon.
Fett.
Ja. Därför, och sen så kommer det då, lite senare så kommer det österifrån, så kommer det blonda människor med ljus hy och bruna ögon. Och då, alltså, och det var någon, vad hette han? Det var Fria Tider som skrev om det här. Alltså det är inte det, de ligger väl väldigt långt till höger, vill jag minnas.
Jo, de var rätt till höger.
Ja. Och han säger, det där kan inte stämma. Punkt. Och jag pratade med någon annan person som liksom, det stämmer, det kan ju inte stämma, det är inte på det sättet. Men det roliga är då att man tar liksom rasstereotyper och så forskningen visar att det här håller inte, alltså det är fel färg på ögonen och allt, alltså det släpp det här. Och det är det jag tycker är så underbart med att alltså man lyckas aldrig fullständigt, men att försöka vara objektiv och bara försöka ta reda på saker och berätta om det. Och leta empiri och lägga fram empirin.
Är inte det genom DNA man har kunnat lista ut hudfärg och ögonfärg?
Jo, ja. Precis. Ja.
Så är inte det ironiskt att så här ultrahöger som borde älska DNA och rasbiologi avvärja sig från det när den visar fel resultat?
If the results are correct.
Exakt. Ja, det blir ju en kognitiv dissonans.
Exakt.
Ja. Och jag hade ett telefonsamtal med någon som var så här, alltså jag hörde hur han frustade av ilska, därför att det stämmer, det är för få undersökningar, det måste vara något som är fel och så vidare. Och sen om man tar ett generellt grepp på det som jag tjatat om hela tiden nu, då är det detta, att det som ständigt återkommer som problemet, och som jag sett när jag skrev boken och gick igenom olika forskningsprojekt och studier och grejer, det är, har folk en fast uppfattning från början, antingen att ett teoretiskt komplex av något slag som kritisk teori eller historiematerialism eller om det som man kan koka ner till bara fördomar, att folk med mörk hud kan inte ha varit i Sverige på stenåldern eller något sånt där. Det handlar om att man har på olika sätt fördomar, och sen när man kommer till empirin, och då är det nyfikenheten som ska driva en, inte att man ska meritera sig för en post på universitetet. Då går man till empirin och letar. Då måste man liksom anpassa sin... Man kan ha idéer, man kan ha teorier och frågor. Men när man väl kommer till empirin, då måste man anpassa sig. Titta, det är så här det ligger till. Och det här mönstret stämmer inte med det här. Då måste vi byta teori och så vidare. Och så kommer man fram till någonting.
Så man har en karta av verkligheten. Och så när man stöter på verkligheten så försöker man få verkligheten att anpassa sig efter kartan.
Ja, det är de misstagen som ofta begås och som jag tycker man ser väldigt ofta. Och väldigt ofta ser det här en jättebra metod på det sättet att i vår vardag. Man ska vara snäll mot alla man träffar på stan. Det är en grundinställning som är rätt bra. Alltså det finns en massa saker som är så etablerade som en sorts fördom. Så där kan man alltså hålla fast vid idén, och därför att det fungerar. Eller som det här fullständigt förryckta att alla människor har samma värde. Det finns ju inte inskrivet i fysiklagarna eller någonting sånt där, utan det är någonting vi har kommit överens om.
Är det inte värdighet? Det brukar bråkas om det där.
Semantiskt.
I FNs deklarationer så står det ju att alla människor alltså har en värdighet.
Är det värdighet? Okay.
I Sverige har man omtolkat det till att alla människor har lika mycket värde.
Är det inte equal value?
Ett ekonomiskt perspektiv? Eller?
Nej, det kan du ju fylla med. Jag vet inte om det är definierat mer än värde. Men kritiker till det menar ju att du kan ju inte säga att Hitler och Moder Teresa har samma värde.
Nej, men du måste sätta in värdet i ett sammanhang. Okej, nu blir jag lite generad då, för att jag trodde att jag hade koll på ord. Men jag syftar på det här...
Värde, dignity eller vad det är.
Exakt. Ja. Okay. Men så här, om du, värdighet.
Jag tror att det handlar om värde också. Det handlar om att, alltså om man förenklar det, att det här att varje människa är okränkbar, yeah, eller ska vara det, då handlar det om att man de får liksom siffran ett. Du är en sån här enhet som inte får misshandlas eller dödas eller vad det nu handlar om. Alltså att du har rätt. Och då ligger väl värde ganska nära. Sen är värdighet är ju... Det handlar ju mer om heder.
Om vi går tillbaka till storyn då. These very powerful, strong people who were chased away from the south and settled in Sweden though.
Ja.
Where and how did they organize themselves?
Alltså man kan säga så här, första 3000 åren då var det rätt, då gick det inte så bra. De flyttade in i Skåne tidvis.
Och startskottet är 12 000 år före Kristus va?
Ja. Okay. Eller 12 200, men bra. Okay. Bra.
12 200.
jo, och då kommer de in tillfälligt och försvinner. Och det kommer olika naturkatastrofer och grejer som gör att de inte kan bo kvar.
Yeah, this is actually something that it really attracted my attention. This is what Greta has always like warned us for. There was climate change.
Ja.
All the time.
Ja.
If they only listened to Greta back then. They
she wasn't there.
Nah. Nej.
Men... Men då handlar det om att man kom dit, alltså under lång tid så kom man bara till Skåne på sommaren och så bodde man nere vid tyska floderna.
Men det är inte så Stockholm man använder Skåne idag.
Fast nu var det tyskarna istället. För ja. Tyskarna gör ju, de köper ju sommarstugor i södra Sverige också.
Så jo, det är ja. Tyvärr.
Så då bodde de i stora vinterbyar nere vid Hamburgtrakten till exempel. Och sen så kom renarna, på vintern så slog sig renarna ihop i stora flockar och så sprang de över floderna där. Och då dödade man dem i massor när de sprang, för det var lätt att komma åt dem då när de simmade då. Och då har man hittat tjocka lager av renbajs i botten på floden med massa pilskaft och grejer i, som alltså bevaras. Och det här visar att renarna mådde väldigt dåligt i samband med att de blev dödade. Att de simmade över floden och bajsade av skräck helt enkelt när de blev angripna. Och det här tycker jag också är så fascinerande, att det går att gräva fram känslor som är 14 000 år gamla.
Ja, det är helt sjukt.
Is there any animal that who gets killed and is like feeling Yay. Very happy about it?
Jag tänker inte utföra några experiment heller. Nej. För att ta reda på detta. Men och sen så då på sommaren så splittrar de upp sig i mindre grupper, några syskon med familjer som gav sig upp i Skåne och bodde i hyddor och så vidare. Och då var Skåne var en tundra på den tiden alltså. Och så höll de på. Och det här höll på i princip i 3000 år. Sen så drog sig isen tillbaka rejält och då flyttade de här människorna in permanent och bosatte sig längs västkusten och hela vägen upp till Nordnorge och så vidare. Och det är fortfarande så att du har en väldigt låg befolkningsnivå, så att man hade väldigt stor frihet. Hela grejen med att flytta upp i Sverige var ju att få utrymme, luft och ljus och
Lebensraum.
Ja. Just det, de kom ju från Tyskland. Och sen så
lite besvärlig tid i Tyskland också.
Och sen så kan man se att ganska snart så ser man att de blev lite trångbodda utifrån sin teknologi. Alltså de behövde stora utrymmen för att jaga. Och då kan man se att framåt 7000 före Kristus, 8000 före Kristus där någonstans, då börjar man att liksom pinka in revir på ett annat sätt. Man flyttar ut till Gotland som låg ödet sen tidigare, men nu är det liksom värt besväret att åka till Gotland.
Men var det då på den tiden det första mordet hände?
Ja, just det. Ja, ja, och det är också ett sånt här exempel på det som har, det är en stressfaktor att det börjar bli lite trängre. Att troligtvis så var det några skånska säljägare som kom dit, alltså efter det att Gotland blev befolkat då på 7000-talet. Så kring 6550 så dyker upp skånska säljägare och vill jaga på Gotlandskusten. Och så är det någon snubbe på Gotland då som inte riktigt gillar detta och blir dödad utav dem. Alltså det är en teori kring varför han har dött, men han hade en skånsk pil i sig, så att det talar för det. Så att det sker alltså dels våldsamma konflikter.
Ja.
Och sen så sker det också lite mer fredliga utvecklingar som Sveriges första surströmmingsfabrik, fast surmörtsfabrik i Blekinge, där man alltså hittat vid stranden stora gropar där man som man har täckt med vildsvinspälsar, och så har man öst ner en massa mörtar och låtit dem jäsa då, råa jäsa. Och det visar att man kunde liksom bygga upp stora lager utav mat som man klarar sig året runt på ett ställe. Det var också ett sätt.
Det låter ju gott ju, jästa mörtar under vildsvinspäls.
Ja, ja. Det kan du däremot experimentera med, tycker
aj,
jag.
Nej, för fan.
Du kan experimentera
med. En vanlig fråga som jag vet att du har fått är vilken av de här tidsperioderna hade du velat leva under?
Okej, okay, då kan jag konstatera att jag är oändligt glad att jag lever nu. Så att jag jag är så skrivbordsanpassad och beroende utav att
det var inte bättre för.
Nej, det är min stora grej. Alltså jag tycker alltså det här är trots allt elände som pågår och framförallt i andra delar av världen då, så är det här, det är den mest fantastiska perioden vi har överhuvudtaget. Alltså det det ligger i min släkt, så min pappas släkt flydde undan både Stalin och Hitler under andra världskriget, och det som finns här är så, alltså det är så otroligt värdefullt trots en massa små problem eller stora problem i vissa fall, och framtiden känns som alltid väldigt osäker, men det är så, alltså att man och det är precis som man säger här med att man ska rösta. Därför att det här samhället idag är jämfört med allting som jag har sett tidigare under 14 000 år. Det är top-notch. Mm. Fast det ändå kan bli bättre. Ja.
Har du sett Midnight in Paris av Woody Allen?
Är det när han dansar och flyger på Sands kajer?
Nej, har ni sett
den? Yeah.
Nej.
Men det är ju...
I like that movie.
Va?
I like that movie.
Jag älskar den filmen. Men så här, det handlar om en huvudrollsinnehavaren. De är i Paris. Och så... Han gillar inte nuet. Mm. Han vill leva med sina idoler. Typ
the
20-talet med Hemingway och Scott Fitzgerald och alla de här. Och så klockan 12 på natten så omvandlas Paris till den perioden.
Jaha.
Och han får leva med de här personerna då. Han får träffa Hemingway och Picasso och alla de här. Men när han sitter och pratar med dem så säger de att de inte gillar nuet. De vill ju leva med sina idoler. 1800-talet. Och så åker han och så träffar han dem och de vill leva med sina. Ja. Så moralen i filmen är att det är nuet som är.
Ja, men det är väldigt roligt. Jag kommer att tänka på Fredrik, en kompis som jag gör populär arkeologi, en tidning med. Och han brukar då påminna mig om att de här bronsålderskrigarna som jag är så fascinerad av, fy fan vad jag hade vantrivits om jag hade träffat dem live. Alltså det...
Varför?
Därför att de hade en liksom den här självklara, bara det här att de var slätrakade, att de hade dödat folk. Jag skulle bli lite nervös.
Men du hade kunnat twittra om det på den tiden.
Ja.
Men om du ändå fick välja en period som hade varit...
Ja, men då är det snarare så att jag skulle välja en period, inte för att jag vill leva där, men däremot för att jag vill studera den och se hur den fungerade. Och då är det nog... Då skulle jag fastna för Montelius period 2 av bronsåldern, nämligen 1400 före Kristus, äldre bronsålder. Och därför att då har en massa småkungadömen precis etablerats och man har börjat skriva de första stora eposen. Man kan se på hällristningar att man knackar in långa, långa historier om hjältars äventyr och tvillinggudarnas äventyr och så vidare. Så att då byggdes den germanska kulturen upp, eller den nordeuropeiska kulturen upp, och den är extremt lik den som finns även i södra Europa, i Grekland och så vidare. Det var liksom en allmän europeisk kultur, och det skulle vara jätteroligt att få liksom sitta och prata med dem, och den tidens intellektuella då som satt och hittade på de här historierna och bara utifrån ett muntligt berättande, och det var liksom långa, långa historier som säkert tog flera timmar att berätta. Så att där...
Mm.
Och med lite skyddsväst och annat och hjälm på huvudet med tanke på
en tandläkare.
Ja.
but if we would try to pinpoint the first organized culture that arose in Scandinavia. What would that be?
Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.